Välkommen tillbaka till ännu en bibeltimma. Vi är mitt inne i en avdelning i Uppenbarelseboken där vi specialstuderar ondskan. Det kanske inte låter så roligt, men jag tror ändå att det är viktigt. Och just det här studiet når sin kulmen i kapitel 13 som vi alldeles strax ska läsa från. Som ingen annan bok i Bibeln så kastar ju Uppenbarelseboken ljus över det onda och den onde. Det berättas om hans sista desperata kamp och om hans slutgiltiga dom. I kapitel 12 så fick vi en tillbakablick på hans tidigare historia, hans karaktär och hans vilja att döda kvinnan och barnet som hon födde. Men i och med Jesu kors död så blev han nedkastad till jorden. Och han är, som det står i Efesierbrevet kapitel 2, vers 2, härskaren över luftens välde. Och han organiserar ett motrike till Guds rike. Hans strävan går ut på att här på jorden bygga ett världsrike utan Gud och i opposition mot Gud. Det är nästan skrattretande faktiskt att se hur hans rike det närmaste kan ses som ett försök till imitation och efterapning av Guds ordningar och Guds struktur, fast i dess onda motsvarighet. I kapitel 13 här så får draken sällskap av två andra skräckenjagande odjur. Det första vilddjuret kommer upp ur havet och det andra kommer upp ur jorden. Och den här bibeltimman så ska vi fokusera på det första av de två, det vilddjur som stiger upp ur havet. De här två odjuren i kapitel 13, de kompletterar varandra. Det första får sin kraft av draken, står det, och det andra odjuret tycks stå i form av någon beroendeställning till det första. Och förhållandet mellan de här tre odjuren, draken, vilddjuret från havet som också kallas antikrist, och vilddjuret som stiger upp ur jorden och som senare också får namnet den falske profeten, har paralleller, märker vi, till den gudomliga treenigheten. En satanisk treenighet, om du så vill, där vilddjuret, det första vilddjuret här, framstår som Kristus raka motsats. Därav namnet antikrist. Och det är det andra odjuret för tankarna då till den heliga ande. Ska också sägas det att i början, med början i kapitel 13 så följer nu sju syner som alla börjar på samma sätt. De börjar och jag såg. De här synerna, de sträcker sig till och med kapitel 15, och det är ju faktiskt möjligt att Johannes uppfattade de här synerna som en ny cykel av sju händelser som kompletterar och som kastar nytt ljus över de två tidigare. Jag kan bara helt hastigt titta på det här så du ser det första versen i kapitel 13. Det står det: och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Och i vers 11: och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Och i första versen i kapitel 14 läser vi: och jag såg och se, lammet stod på Sions berg. Och i vers 6: och jag såg en annan ängel. Vers 14: och jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson. Och i kapitel 15, första versen: och jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen. Och slutligen vers 5: därefter såg jag. Och vi ska nu läsa det första och jag såg stycket, som alltså handlar om ett vilddjur som stiger upp ur havet. Jag tror att kanske är till nytta när vi läser att också uppfatta en boks struktur på det här sättet. Det gör det en aning lättare. Det blir lite lättare att hänga upp läsningen på den strukturen. Så vi ska börja med att läsa de 10 första verserna i sin helhet. Och därefter tänker jag att vi skulle kommentera dem vers för vers sen. Men vi läser alltså Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 1-10. Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn. Och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och de tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick rätt att fortsätta i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. Och vilddjuret fick rätt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Du som har öron, hör. Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Det är omskakande läsning. Och jag tänkte att vi skulle titta på den här texten lite vers för vers, kanske med tyngdpunkten framförallt på de första verserna här i det här stycket. Det börjar ju med att jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn och hädiska namn på sina huvuden. Vi flyttas alltså plötsligt tillbaka till den stund då vilddjuret visar sig. Det rör sig förmodligen om samma djur som det berättas om i kapitel 11, vers 7. Och som då steg upp ur avgrunden för att strida mot de två vittnena, om du minns. Jag läser ifrån kapitel 11, vers 7. Det står så här. Och när de två vittnena har fullgjort sitt vittnesbörd, då ska vilddjuret som kommer ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. Det är alltså frågan om ett monster som är likt draken och som bär maktens alla attribut. Det har 7 huvuden, 10 horn. Vi märker hur vilddjuret återspeglar draken. Och det är helt klart fråga om en gudsfientlig makt eftersom huvudena bär hädiska namn. Och det är sannolikt frågan om ett slags imperium. Det står att vilddjuret kommer upp ur havet och vi vet sedan tidigare, vi har sagt att havet i Gamla testamentet symboliserar kaos och ondska. Men Gud råder som bekant över det upproriska havet. Han råder över havets vågor när han stillar stormen och inte bara då utan han stillar stormar i våra liv även i vår tid. I det här sammanhanget så vill jag också läsa då vad Jesus säger när han undervisar om den sista tiden. Jag läser från Lukas 21, vers 25 och några verser framåt. Där står det, tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända så räta på er och lyft era huvuden för er befrielse närmar sig. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. När Jesus undervisar om den sista tiden så poängterar han att vi inte ska låta oss skrämmas av havets och vågornas dån, utan istället så ska vi räta på oss, vi ska lyfta våra huvuden, för vår befrielse närmar sig. När andra drabbas av skräck och grips av ångest, då ska vi veta att Jesus, vår frälsare och befriare, står i startgroparna för att komma på himlens skyar. Och han har ju själv sagt att han har gått bort för att bereda rum för oss. Så jag vill verkligen poängtera att syftet med den här undervisningen är inte att du i första hand ska få hjälp att läsa Uppenbarelseboken så att du ska kunna pricka av enligt ett slags schema vad som har hänt och när olika saker ska hända och i vilken ordning saker och ting ska ske. Utan jag vill att du med hjälp av den här undervisningen ska kunna se en rörelseriktning. Läsa av tiden, se hur sommaren är på väg, se hur fikonträdet och alla övriga träd knoppas, att Guds rike snart är här och att du inte ska gripas av panik inför det som stundar. Inför, som det stod, havets och vågornas dån, utan att du ska lyfta ditt huvud, räta på dig, vänta på din frälsning och att undervisningen ska motivera dig att hålla dig vaken och förberedd. För Johannes och för de första mottagarna i samband med att Uppenbarelseboken skrevs så stod det förmodligen klart att det här odjuret avsåg kejsaren och det romerska imperiet, vars kraft hämtades från draken själv. Men enligt en mer eskatologisk tolkning, alltså en framtida tolkning, så finns ju tankarna på att romarriket i någon ny form ska återuppstå i samband med den historiska avslutningen. Ett slags dominerande världsrike och imperium. Romarriket var ju indelat i 10 provinser och romarriket står i Bibeln som en prototyp för imperier och världsriken som vi på något sätt kan dra nytta av för att avslöja krafter i tiden och inför framtiden. Och när det blir rörigt, när det blir svårt, när utmaningarna hopar sig så kommer ofta ropen på en stor ledare, en allians, ett stort välde med resurser som kan ta itu med de problem som är. Och det här, det sker ju ofta dels på en ekonomisk nivå, en politisk nivå och även en religiös nivå. Och jag menar inte att vi hela tiden specifikt behöver läsa in vår samtid i Uppenbarelseboken och påstå att den eller den personen är antikrist, utan att jag vill att du ska vara uppmärksam på företeelser och se en rörelseriktning i tiden. Ropet efter världsmakten. På samma sätt som Gud önskar samla sitt folk så arbetar ju den onde på att samla, förena, organisera och förbereda sitt rike. Men att helt lämna Gud utanför det riket. Så vi behöver lära oss att se på fikonträdet. Inte i första hand detaljerna, utan vara uppmärksamma på det som händer. Läsa av tiden, känna igen bakomliggande mekanismer och avslöja dem. Vi märker ju exempelvis tydligt från vissa håll att det finns en strävan på det religiösa planet exempelvis att försöka förena religioner till någon slags världsreligion med acceptans och tolerans som honnörsord. Och vi vet ju att det rimmar väldigt, väldigt dåligt med det skriften säger och med Jesus som enda vägen till Gud. Och lika så händer det på det ekonomiska och det politiska området. Så det är värt att vara uppmärksam att det finns en rörelseriktning i tiden som vi kan skönja. Ett rop efter ett storrike, en strävan efter ett imperium som banar väg för den sista tidens skeenden. I vers 2 så får vi då en beskrivning av vilddjuret. Det står att det liknade en leopard och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Den gammaltestamentliga förebilden till vilddjuret här i Uppenbarelseboken hittar vi i Daniels bok. Daniels bok och Uppenbarelseboken brukar man säga är tvillingböcker. Jag skulle vilja läsa för dig från Daniels bok kapitel 7 och de 8 första verserna. I den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn medan han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och återgav huvudinnehållet. Daniel sa: "Jag såg i en syn om natten hur himlens fyra vindar rörde upp det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men hade vingar som en örn. Medan jag betraktade det rycktes vingarna av från djuret och det restes upp från jorden och stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sen fick jag se ett annat djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida. Och det hade tre reben i gapet mellan tänderna. Det fick befallningen res dig och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ännu ett djur. Det liknade en leopard men hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn, det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort 3 av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord." Så står det i Daniel 7, vers 1-8. Vilddjuret i Uppenbarelseboken som vi läste om här förut såg ut ungefär som, vad ska vi säga, summan av de här 4 odjuren som vi läser om i Daniels bok. Och mest påminner om det fjärde och det värsta. Men med drag av de andra 3. Och de här 4 djuren i Daniels bok, de representerade var för sig ett rike eller ett världsimperium. Det finns lite olika tolkningar på vad vart och ett av dessa djur representerar för rike. Men jag tänker mig att lejonet motsvarade babyloniska riket, björnen det medopersiska riket, leoparden det grekiska och slutligen det värsta av dem alla, det romerska riket, det som med sina 10 horn har klara anspelningar på vilddjuret och på draken. Och det djur som vi nu ser tecknas i vilddjuret är en kombination av alla dessa riken. Här är det fråga om en gudsfientlig stat i dess absoluta maktfullkomlighet. Ett gudsfientligt imperium där draken laddar det med ondskefull kraft. Och som jag sagt tidigare, Johannes och hans medkristna syskon tänkte givetvis på den romerska staten och kejsarkulten när de hörde det här. I fortsättningen visar sig dessutom att vilddjuret tycks ha tydliga likheter med kejsare Nero. Så Uppenbarelseboken, och det var jag vill, själva poängen med att Uppenbarelseboken hade någonting att säga till dess första mottagare och deras samtid. Men boken talar ju också någonting in i vår samtid och även i vår framtid. Det är som en spiralrörelse där samma mekanismer återkommer och återkommer med allt starkare kraft. Och i vers 3 och 4 läser vi att ett av dessa huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkt, så hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Kanske såg Johannes en antydan av Rom och diverse olika kejsare som representerade de här huvudena. Men jag lämnar det därhän, för det är osäkert. Det finns kommentatorer som redogör för vart och ett av de här sju huvudena och vilken kejsare de representerar och så vidare. Men det står att det dödliga såret som ett av huvudena hade fått och ändå överlevt. Det står om det. Det har man velat tyda som att det pekar då på en bestämd kejsare, nämligen kejsaren Nero. Hans regim hade fallit, det gick rykten om att han skulle komma tillbaka. Somliga sa från dödsriket, andra från parterriket dit några trodde att han hade flytt. Och Domitianus, den kejsare då som var verksam och regerade vid tiden för den här bokens tillkomst, Uppenbarelseboken som vi tror, ansågs av vissa som en uppstånden Nero, en ny variant av den fornböden Nero. Det var ju så här med kejsarkulten också, att den krävde tillbedjan av alla invånare i riket. De ansågs ju vara gudar, kejsarna, och under vissa tider var det belagt med dödsstraff att inte tillbe kejsaren som herre eller gud. Och återigen, de första mottagarna såg ju sin verklighet i det här. Och det är samma mekanismer och samma krafter som återkommer i alla de ideologier som föder fram sådana här totalitära och gudsfientliga stater. Även om de avslöjas, även om de faller för en tid, så återkommer de och lever upp på nytt, som i en så kallad spiralrörelse. Jag vill bara i det här sammanhanget också läsa ett ord ifrån första Johannes brev, kapitel 2, vers 18, där vi tror att det är samma Johannes som talar. Det står det så här: kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Här kan vi alltså se en distinktion mellan antikrist med stort A och antikrister. Antikrists ande är redan nu verksam, säger Johannes. Så de här makterna är verksamma, och i takt med att vi närmar oss tidens avslutning så tilltar de i kraft och intensitet. Tydligt är det i alla fall att vi här möter ett demoniskt försök att ställa upp en medtävlare till Jesus Kristus, en antifrälsare. Därav namnet antikrist. Ett av hornen sägs ju till och med att det ser ut som att det har blivit slaktat. Lägg märke till anspelningen. Vilddjurets förfalskade död och uppståndelse väcker förundran och tillbedjan hos jordens invånare. Vi har ju talat om att jordens invånare står för dem som inte vill tro. Och vi har alltså här en orm som utger sig för att vara ett lamm. En ulv i fårakläder. Och inför det här vilddjuret så faller nu världen till föga och jordens invånare tillbe det. Vi får ett kusligt men inte allt för orealistiskt framtidsperspektiv. Ju värre förhållandena trasslar till sig, desto mer benägna blir människor att hylla den totalitära staten, den stora ledaren, och acceptera maktanspråk. Vers 5 och 6 säger att vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, den som bor i himmelen. Ja, det här med tidsangivelser, vi har ju talat om det förut. Det är ju många som fascineras av det och blir väldigt upptagna av det och vill gärna att 42 månader det ska vara 42 månader, för det blir, dels blir det mer spännande och så blir det mer på något sätt. Man försöker lägga ett pussel och lägga någon slags tidtabell. Det skulle kunna vara så, men det kan också faktiskt vara symboliskt, för vi läser ju ändå apokalyptisk litteratur. Och jag nöjer mig så långt att säga att den här prövningen begränsas till en viss tid. Och vi tolkar det ju så att den här prövningen, den är ju verksam i hela det spektrat som vi kallar för den sista tiden. Från Jesu första till dess hans andra ankomst. Vi kan förvänta oss att få se dess verkningar gång på gång under historien. Återigen, jag tycker det är en ganska bra bild, som en spiralrörelse. Liksom. Det tilltar intensitet med samma mekanismer, för att då i den yttersta tiden nå en dignitet som aldrig tidigare har skådats. Vi ska tala lite mer nästa bibeltimma om antikrist och om märket och det där som alla är väldigt undrande och intresserade av många gånger och som så många har uppfattningar om. Så vi släpper det lite grann tills vidare och så återkommer jag i nästa avsnitt i bibeltimman. Vi ska också läsa de avslutande verserna, vers 7-10 här. Att vilddjuret fick rätt att strida mot det heliga och besegra dem, står det. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivna i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Lammet med stort L. Du som har öron, hör. Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Vilddjuret fick rätt att strida. Vi känner ju igen det här scenariot då från kapitel 11 av de två vittnena. Hur Gud gav sin tillåtelse till vilddjuret att strida. Och det verkar för en kort tid som att mörkret har segrat. Men efter de 1260 dagarna, de 3,5 åren, så upphörde Guds beskydd över de två vittnen. Och här beskrivs ungefär samma förlopp. Att vilddjuret får rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och i den här yttersta nödtiden så går det inte att göra yttre motstånd mot den demoniska staten. Blir man fängslad så får man helt enkelt ta bojorna. Och man får ta martyriet på sig. Det gäller att ståndaktigt lida för sin tro. Viss om att Kristus i slutet ska segra. Och det här de heligas uthållighet och tro visar sig i den yttersta tiden. Enligt de som är, eller det är ju bara de som är rustade, förberedda för martyrskap som kommer att genomlida det. Och lägg märke till här att de heliga fanns faktiskt och finns faktiskt med i förföljelsen och i nöden. Och det finns de som står fasta i sin kristna tro. Det finns en bok i himlen, Livets bok, som ska öppnas när det hela är över. Och då kommer ju den här svåra tanken för oss att Gud på något sätt kände de sina redan innan världens grund blev lagd. Men det gäller för oss att köra ner rötterna djupt, att söka oss nära, att lära känna den levande guden och hans oerhörda kraft. En kraft som bär, en kraft som har förmåga att bevara även i de allra svåraste och tuffaste tider av nöd, ända in till slutet. Du vet att det är en sak att bli frälst, men det, om jag får uttrycka det så, är nästan en större sak att bli bevarad. Och det är det som Gud vill ge oss, tror jag, i undervisningen, inte minst genom Uppenbarelseboken. Han vill förbereda oss för en tuff tid. Och han vill också lägga ner den här uthålligheten och ge oss kraft att hålla ut, även när det blir svårt. Jag ska avsluta den här bibeltimman med ett ord från första Petrus brev, det första kapitlet, vers 5 till och med 7. Du får gärna, du som lyssnar, jag hoppas att du har Bibeln framme kanske. Och det är ju så, det är ju förmånligt när man lyssnar på det här sättet att man kan till och med trycka på pausknappen och sen kan man hinna och slå upp bibelsammanhangen, även om jag kanske går på lite väl fort ibland. Men vi ska läsa avslutningsvis från första Petrus brev, det första kapitlet, vers 5 till 7. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro, för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Amen.